Det här är första avsnittet av Bluegrass-podden. Jag heter Henrik Lundqvist och vid min sida så har jag...
Erik Morå.
Erik Morå. Ja. Vem är Erik Morå?
Ja, jag är väl en ybernörd när det kommer till bluegrass, oldtime och amerikansk folkmusik, kan man väl säga.
Mm. Du är ju ganska känt ansikte i Sverige på just bluegrass-scenen.
Tror du det?
Ja, det kan jag inte tror det. Och vad gör vi här?
Ja, vi har väl tagit ett ganska bra initiativ både när det kommer till det här. När det kommer till bluegrass... Det finns ju ingen bluegrass-podd i Sverige.
Det finns ingen bluegrass-podd i Sverige?
Nej. Och när läget är som det är nu så är det väl perfekt med en bluegrass-podd.
Ja, just det. Och då tänker du på...
Det här förbenade coronaviruset som sprider sig.
Precis. Vi är alla lite isolerade och musiker framför allt kanske när det kommer till deras... utövning.
Ja, musiker och allt som har med kulturscenen i princip är väl väldigt drabbade av det här.
Ja, just det. Ja, så vad är syftet tänker du då med den här podden framförallt?
Tanken är väl att vi ska försöka prata lite bluegrass, oldtime och en del amerikansk folkmusik. Vi kanske kan bjuda in lite gäster som vi kan intervjua om deras liv i takt med bluegrassen och även prata lite om Gränna Bluegrassfestival emellanåt. Vad som är på gång och vad som kommer att hända. Hur vi spånar om sommaren och lite sådana grejer. Även lite evenemang runt omkring i Sverige tror jag vi ska försöka klämma in.
Just det. Det finns ju andra festivaler än Gränna förstås.
Absolut.
Ja, det är ju lite skakigt förstås med coronatider och sådär. Och det är väl lite av ett tema vi kanske kommer att ha under våren då. För det här är ju inte det sista avsnittet.
Nej, det här är väl början på någonting som förhoppningsvis kommer att bli en serie som vi inte vet när den slutar.
Just det. Förhoppningsvis aldrig.
Ja, precis.
Okej, så vilka är vi då? Du är Erik Morå. Du är festivalgeneral.
Yes.
Vem är du mer?
Jag är en tvåbarnsfar. Gift. Hund. Brandman. Verksamhetsutvecklare på vuxenskolan här i Gränna. Och har en stor passion för, som sagt, var folkmusik. Och vem är du, Henrik, då?
Ja, jag är en nybörjare på det här med bluegrass, det måste jag ju erkänna. Är också tvåbarnsfar, bor i Bankeryd utanför Jönköping och har inte hund, men jag har katt. Samt kaniner och är gift. Så det är väl den korta storyn om mig, förutom att jag försöker att ständigt lära mig mandolin.
Aha.
Du spelar banjo.
Jag spelar open back banjo, framförallt clawhammer. Jag har spelat en del picking genom åren också, men jag har inte förkovrat mig riktigt i det, utan clawhammer är min favoritstil.
Just det. Men du är inte oäven om man sätter en gitarr i handen på det heller?
Nej, gitarr funkar också. Mm. Även mandolin till viss del, men jag har inte förkovrat mig i det direkt, utan det är framförallt clawhammer.
Just det. Jag är ju... ja. Jag är född på 70-talet och på 80-talet skulle alla lära sig gitarr. Så jag försökte ju även lära mig det och sen har jag inte spelat egentligen sen jag blev 25. Och så plötsligt så dyker man in i det här och tar upp ett instrument som heter mandolin. Men det har ju blivit hjälpt av gitarren ändå. Man har ju det där i fingrarna tillbaka så att man är inte ny på stränginstrumenten då.
Nej, men lite så är det. Det går ju hand i hand. Kan man ett stränginstrument så har man ju lättare för att lära sig nästa.
Just det. Är du en rackare på fiol också, eller?
Nej, det vill jag säga att jag inte är.
Men du har det i blodet ändå?
Jag har det i blodet och min pappa har gnidit på den där limpan genom alla år. Men det har aldrig fastnat. Det var något som skrämde katten när vi var små, liksom.
Min son har just börjat med fiol i Suzuki-version. Vilket betyder att jag måste försöka lära mig lite.
Ja, det är klart.
Det är ju med blandade känslor som frun går hem och får utstå två stycken nybörjare på detta instrument. Så jag kan absolut relatera till det du säger. Dagens program då, det första av alla. Vad ska temat vara?
Jag tänker mig att vi ska väl prata lite om läget just nu när det kommer till musikscenen och sen framförallt lite hur Gränna Bluegrass kommer se ut framåt sommaren. Mm. Sensommaren. Ja, det är väl framförallt det.
Sen har vi ju en gäst idag också.
Ja, det har vi också.
Och det är ju du.
Och det är jag.
Vår första gäst är Erik. Mest framförallt för att han har en fantastisk historia inom bluegrassen. Och vi måste ju lära känna honom, tänker jag.
Så kanske det kan vara.
Så ska vi börja med Erik?
Ja, vi gör väl det då.
Varför bluegrass, country och banjo? Vad hände? Hur började det?
Ja, det kan man fråga sig. Jag har ju som sagt var en bluegrass-trogen far. Så att han spelade väl bluegrass-låtar för mig när jag redan låg i magen. Och sen så bodde vi i Mariannelund under den perioden när jag var liten. Och där spelade många amerikanska artister, bland annat Lynn Morris och ja, en handfull kanonamerikanare. Sen så när jag växte upp så... Det där följde väl aldrig riktigt med, men jag tyckte mest det var gnol och gnissel. Och jag hittade aldrig riktigt den här känslan i det som jag nu på senare år har funnit. Liksom, utan det var ju mycket Green Day och mycket Nirvana och Metallica under min uppväxt som spelades på radion. Men sen så fastnade jag för den här Bonnie and Clyde-filmen när jag var ung med... Foggy Mountain Breakdown i Meryl Scruggs. Så jag funderade länge på hur kan man spela ett instrument så in i vassen snabbt. Alltså. Och det där kände jag att det där måste jag ju lära mig. Alltså. Så jag började traggla på både Sista färden, soundtracket och Foggy Mountain Breakdown på banjo med Banjo Plektrum. Och envis som jag är så gav jag mig aldrig, utan det skulle banjo med sitta. Så jag tragglade nog i flera år bara få till den här Scruggs-stylen på banjon.
Och det här var innan YouTube, innan internet överhuvudtaget?
Ja, det var ju, jag tror vi hade det på kassettband, soundtracket där eller något sånt där. Så man satt ju och försökte hitta någonting som passade där, och med hjälp av min pappa då så lyckades vi riva av den här Foggy Mountain Breakdown, och när den satt så var man ju i princip fast. Alltså, det går ju inte att spela ett roligare instrument.
Men du hade ingen lärare? Nej, eller var din far, för din far spelar inte banjo?
Nej, det gör han ju egentligen inte, men han kan ju grunderna i både clawhammer och i pickingen liksom. Han har väl aldrig förkovrat sig i det mer än clawhammer är han riktigt duktig på. Men på den vägen var det ju, och under högstadieperioden så tyckte man ju att det var ju inte så himla coolt att spela banjo. Så det var väl inte det, man skulle man ju vara skatare och lyssna på rap och hiphop. Och någonstans så följde man väl med i det där, så man åkte mycket skateboard och pysslade med det där. Sen när man närmade sig gymnasiet så träffade jag en kompis där som hade också ett brett musikintresse. Mycket Led Zeppelin, och vi började ju laborera lite med banjo och akustisk gitarr och spelade in någon skiva på gymnasiet som var lite humoristiskt med mycket roliga texter i. Och på den vägen är det väl egentligen. Sen så började man ju inse att det finns ju känslor i den här musiken som inte man kan hitta någon annanstans egentligen. Mycket upp- och nedgångar och mycket kring depressionen och ja, mycket känslor som biter tag igen som man inte egentligen kan förklara liksom i vanlig kommersiell musik idag. Det finns liksom inte på det sättet där. Och Det kan ha varit 22-23 när man verkligen fick det här aha-upplevelsen. Att det här är ju någonting magiskt i det här liksom. Och det har ju följt mig hela vägen sedan dess. Sen när jag började närma mig 25-26 års sträcket där, så började ju kliva in mer och mer i Granna Bluegrass-organisationen. Och kanske sätta en yngre prägel på det och börja jobba mer mot amerikanska artister och lite åt det hållet.
Hur länge hade festivalen pågått då när du... beblandade dig?
Nu ska vi se här, vad är det nu? Det blir 43 till sommaren. Kan jag ha varit med 8 år ungefär. Så 35 år. 35 år hade nog allt på.
Okay. Mm. Och det är din far som var grundare, eller? Nej,
egentligen inte. Utan det grundade sig med Pelle Bergström, Thomas Bergström och Janne Bergström som flyttade från Eskilstuna ner till Granna och köpte Hjorten. Värdshuset i Granna. Som tyvärr inte finns idag. Men det började så där, och Grus i dojan spelade frekvent på Hjorten under 70-talet. Och bergströmmarna blev ju jättetända på det här med banjo och hela det här drivet i musiken liksom. Och tillsammans med en kille som heter Bosse Gustafsson då, så startade de någonting som heter Bergsbladet. Och första, då kom de överens om att 1977 skulle vi träffas första gången uppe på Grönaberget. De kanske var en handfull musiker, 15 stycken eller något sånt där. Och sen så var det jam på hjorten på kvällen med pilsner och grejer. Så att, på den vägen är det. Året därefter fördubblades publikantalet. Sen har det bara ökat och ökat och ökat genom årens lopp.
Just det. Hur många kommer nu? Året till exempel?
Förra året räknade vi väl ut att vi var ungefär totalt 2 500.
Och då var det uselt väder?
Ja, då var det uselt väder. Men det var ju lite uppdelat då, fredag, lördag, söndag också. Så på fredagen körde vi ju Gränna Bluegrass Awards för första gången. Och där nere kan man vara 500-600 kanske. På Grännaberget på lördagen så var det väl en 1 000-1 500. Och sen så på kvällen där nere var det ju smockfullt när Hagslopp spelade. Så det var 1 000 pers där kanske. Mm. Och sen så var det ju även smockfullt i kyrkan då på gospelgudstjänsten som också var nytt för 2019. Så att vi har hittat ett bra koncept här nu där vi kan få till flera dagar. Och med hjälp av lokala aktörer sprida ut festivalen lite mer. Och det är skitkul att blanda in en hel bygd i det här. För att det är ju någonting som får en bygd att leva liksom i sensommar när Gränna har börjat tystnas ner lite.
Just det. Och campingen är ju i sig ett eget litet fenomen.
Det, va? Ja, det är en festival bara där nere.
Ja, det jammas i varenda stuga. Va?
Ja, verkligen.
Långt in på nätterna.
Ja.
Ha, förebilder inom bluegrass och old time och banjo.
Det finns ju så ohyggligt många alltså. Men det är ju mycket Lester and Flat man har lyssnat på. Sen är det den epoken jag är inne i nu, så är det mycket Ola Bell Reid med hennes folksånger. Magiska texter. Så det varierar lite det där. Men det var ju framförallt Earl Scruggs som man gick igång på, hans banjodriv. Det var ju det någonstans som satte kärnan till varför man lyssnar på bluegrass idag. Del McCurry är också en sån artist som jag har hört i bilbandspelen under hela min uppväxt. Så att det finns något i det där.
Nu har ju du troligtvis flera tusen bluegrass-minnen. Mm. Men det här är ju en fråga som vi måste ställa varenda gäst. Och det är ju bästa bluegrass-minnet. Om du nu lyckas plocka ut ett av de här tusentals.
Oj, det finns ju vansinnigt många alltså.
Men du får ta två.
Jag får ta två. Nej, men något som satte sig, det var ju framförallt när Hagslof spelade förra året. Det är ju någonting man alltid kommer minnas när hela publikhavet stormar scenen. Och det helt plötsligt är över 100 personer som står och stampar takten på scenen. Det är väl någonting som aldrig kommer att liksom försvinna ur minnet. Och det öset som vi hade förra året, det var ju helt magiskt. Sen har man ju minnen ifrån en Steep Canyon Rangers. Stod på Gränna Bluegrass Festival på 30-årsjubileet. Och sen åker man över till USA och ser dem inför 35 000 pers. Och så kan man säga att de här har liksom stått på Grännaberget. Sen helt plötsligt står de på en scen i North Carolina för 35 000 pers. Det är ganska häftigt.
Vad säger sådana artister när de kommer hit till Gränna? Det är ju trots allt inte hemmaplan.
Nej, men de uppskattar det här, verkligen. Alltså, jag tror vi har en sån pass familjär känsla här att vi välkomnar dem med öppna armar och ser till att de trivs och att de känner sig hemma på alla sätt och vis. De är liksom inte en produkt här som de kan vara på samma sätt i USA. Så att de älskar att komma till Sverige. Det gör de. Vi har lite samma, den här Southern mentality, liksom känslan att man tar hand om varandra, man är gästvänliga och den finns även i Sverige, framförallt i den här genren, att man alltid ställer upp och hjälper varandra. Men de tycker det finns någon charm i att komma över hit och liksom se att det finns även en publik på andra sidan Atlanten.
Just det.
Så det är fränt.
Jag har alltid ställt mig frågan hur man kan finansiera att ett band kommer över, men troligtvis så har de ju då flera spelningar på den här sidan pölen då. Samtidigt samordnar Gränna spelningar med andra ställen för att få över större artister så att säga.
Ja, det har vi väl gjort lite grann. Vi vill ju någonstans vara exklusiva i det vi gör. Vi vill ju att folket ska komma till Gränna för att se artisten och öka besöksnäringen i Gränna under den perioden som Gränna Bluegrass är. Så att vår målsättning är ju någonstans att presentera den här artisten exklusivt i Gränna för att få en tillresande effekt liksom. Det är ju svårt att hitta den finansieringen liksom, om man ska flyga över ett band, de ska spela exklusivt i Gränna och de ska få lite pengar i fickan och täcka flygbiljetter och allt sånt här. Så det är en klurig fråga, och vi håller ju på att jobba med mycket sponsorer just för att kunna nå till det här målet att vi blir en exklusiv stad i Europa för just ett band från USA då. Och vi är på god väg att nå dit. Så vi får
det är
se.
Ett häftigt mål.
Ja. Nej, men det är vårt mål och det kanske blir redan så att vi uppfyller ett sommar. Vi får se.
Nu blir man ju förstås väldigt nyfiken, men det kan vi inte avslöja idag någonting. Eller?
Nej, det tycker jag blir en cliffhanger till nästa program.
Åh nej. Tillbaka till Erik då. Om vi går in på låtar. Vilken låt är någon slags ursprunglig favoritlåt?
Ursprunglig favoritlåt? Ja, jag nämnde ju Fång i Mountain Breakdown där som gjorde avtryck under min uppväxt. Men det är alltid svårt att välja ut, för det där beror ju lite på vad man är för sinnesstämning själv. Vissa låtar kan man ju lyssna på om man är lite nere, man har haft en jobbig dag på jobbet och ja, man vill gå ner i varv lite grann. Då sätter man ju på något lugnt och skönt kanske och bara ligga och stressa av. Som nu är jag ju som sagt var inne i en Ola Bell Reed-fas där hennes LP går på högvarv hemma. Och då är det Undying Sorrow som går på högvarv. Och den håller jag även på att lära mig på Open Back då. Men
vi kommer att länka till de här låtarna.
Ja.
Och allt vi syftar till.
Ja, det är klart vi ska.
Så att folk kan titta efter, så att säga.
Ja, men det är bra. Det är kanon. Nej, men det har varit väldigt mycket låtar. High on the Mountaintop, det är också en Ola Bell Reed-låt, men Del McCurry blev ju känd för den. Det är också någon som har satt sin avtryck liksom. Så det är, ja, nej, det finns mängder. Det är jättesvårt att välja ut den.
Det är det som är skönt också.
Ja, men det
tar liksom inte slut riktigt.
Nej, det gör inte det, och jag är ju ständigt i jakt på nya låtar. Jag sitter ju, min Spotify-lista är ju väldigt varierad, så att den, det är ju bara nya låtar som kommer. Jag försöker hitta så mycket nya band det bara går hela tiden. Och det finns ju mängder i USA med den toppkvalitet alltså som inte lyfts upp än. Liksom. Så att, det är en intressant marknad att reka.
Och skulle det vara några låtar som inte är skrivna redan så skriver du också lite grann?
Ja.
Så är
det. Det kanske jag gör.
På kammaren.
Ja, ja, men lite så. Det är framförallt instrumentala låtar som jag har skrivit. Sen jag är dålig på att skriva klart låtar. Jag brukar oftast komma 2/3 och sen så blir den liggande på hög. Okay. Så jag tänkte jag skulle försöka sätta mig någon dag när jag kanske är pensionär. Jag har lite mer tid över att skriva klart alla de här låtarna.
Nu har du ett lager att utgå ifrån, det är ju perfekt.
Ja, men lite så är det. Alltså, jag jobbar ju i räddningstjänsten till vardags också. Och man får ju uppleva väldigt, väldigt mycket obehagliga grejer som man någonstans måste få ur sig. Liksom. Och då är ju låtskrivandet och det här är en bra medicin för att få ur sig de här obehagliga bilderna man har i skallen. Liksom. Så att Det hoppas jag. Det kanske till och med kan börja se ut en skiva om många år.
Det blir en specifik genre av bluegrass.
Ja, precis.
Brandkårs bluegrass. Ja, men det kan jag tänka mig just vardagens. Jag har ju min cykelfärd hem som jag måste ha för att bli av med jobbet så att säga. Mm. Men jag upplever ju inte så drastiska situationer som du gör. Så att jag kan tänka mig att det kräver en process där.
Ja, men det gör det. Det gör det verkligen.
Thank you. bluegrassen har ju en tradition av jam. Man samlas, sitter ner, lirar tillsammans och alla får möjlighet att vara med och kanske till och med frontas så att de får låta lite mer än någon annan, köra någon solo och så vidare.
Ja,
vilken låt är det som du tycker är bäst och roligast i jam-situation?
Mm, jag brukar av en händelse oftast hamna i old-time-jammen nere på campingen, om vi nu ska säga att det är det. Och då är det, en av mina favoritjamlåtar är ju faktiskt Rubens Train. Den har ju ett himla driv och ett himla tunggung och är baserad på två ackord i princip. Så att har man lite känsla i sig och får med det här tunggunget, så tycker jag att man kan få en himla fart i den här låten. Så att den skulle jag nog välja ut som en av mina favoritjamlåtar. Sen så är det ju alltid kul att gå på jammen, för att man får ju lära sig väldigt, väldigt mycket nya låtar. Och helt plötsligt så är det någon man bara oh, wow, den här måste jag ju ta hem och lära mig. Vad heter den? Mm. Så jag och min fiddler Carl-Johan, som är med i vårt band The Dukes of Hay, vi spelar mycket fiddle tunes ihop. Och vi kör en låt från 1800-talet som heter Dinah just nu, som vi älskar. Den är också härliga harmonier som Mange Norman lärde ut Carl-Johan på en fiddle-workshop som vi hade i Gränna här. Sen satte den sig i mig också. Sen så sprider den sig vidare.
Ett frö som plötsligt...
Verkligen, verkligen.
Tar vidare. Vad workshop?
Mm.
Det är något som du brukar ha på festivalen?
Ja, vi har haft det. Vi har haft det 2 år i rad och det var faktiskt väldigt, väldigt lyckat. Vi hade en kloggerska här ifrån West Virginia som lärde ut klogging på övervåningen, så det dånade ju hela golvet här. Sen hade vi Anders Ternesten här nere på banjo, picking banjo. Och sen hade vi Micke Grund som lärde ut gitarrkomp. Gitarren och banjon lever ju som en symbios i varandra, just för att få ett bra driv i ett bluegrassband egentligen, så är det ju banjon och gitarren som måste klaffa bra. Så att de hade workshops i det då. Sen hade Mange Norman i old-time-fiol. Ja, så tanken är väl att på sikt nu, att vi ska försöka få till en workshopsvecka, förhoppningsvis med etablerade, bra, duktiga amerikanska artister som kommer hit, för att just fylla ut hela veckan med bluegrass och folkmusik.
Så det är inte en helg längre?
Nej, utan målet är ju som sagt att få till en hel vecka med både lärande och nöje.
Och när du är pensionär, då är det en bluegrass-sommar?
Det blir en hel sommar, ja, ett helt år. Vi kör ju jammen året runt, så om vi kan brygga det här då, det blir bluegrass-community snart.
Det är många som förstås kanske är nya, men också kanske spelar lite, men inte riktigt vågar dyka upp på jam, för man känner sig alltid lite så här svenskt rädd. Säg någon låt man kan sitta och klura på hemma och lära sig för att veta att den kommer att funka bra på jam.
Ja, i grund och botten behöver man inte lära sig så många låtar, för att det är så pass få ackord i den här musiken egentligen. Det är sällan vi jammar låtar som innehåller dimmackord till exempel, utan det är framförallt G, C och D. Kanske slänger in något mål emellanåt E eller A-mål liksom. Så att kan man bara grunderna, gitarrgrunderna, så kan man hänga på. Och det är väl framförallt det här det baseras på, att man sitter lite i bakgrunden. Man lyssnar lite och man försöker spela på gehöret då till vad den här klicken spelar. Och sen så kan man närma sig lite bit för bit. Och när man känner sig mer och mer självsäker i det man gör, så kan man ju hänga på fullt ut liksom. Och det är absolut aldrig någon som dömer någon för att inte kunna mer än den andra. Utan det är ju vad man skapar tillsammans i den här musiken som är det väsentliga. Så att man ska inte ha något dåligt självförtroende för att man inte är bättre än någon annan. Utan det är en gemenskap som man bjuds in till och där man kan lära av.
Och man gör just det också när man får se många spela.
Mm.
Och höra hur de gör och så vidare. Så att det är ju en kittel av kunskap som sitter där.
Ja, men det är ju det. Verkligen. Och alla brinner för att lära ut det man själv behärskar till någon annan. Vilket gör att musiken är väldigt tacksam att spela.
Ja, men om vi går vidare på bluegrassens baksida då. Jag misstänker att det är någon låt som du har spelat kanske lite för många gånger.
Alltså,
vilken är du mest trött på? När går du på toaletten på jam, så att säga?
Oj, är det någon som skulle spela sista färden en gång till, så skulle jag nog gå därifrån. För att,
det är det de brukar be dig, kanske?
Ja, lite så är det. Framförallt när man är ute på pubbar och lirar. Då är det ju framförallt den låten, men den har ju någonstans... Det är ju fantastiskt med Eric Weisberg, som för övrigt dog här i förra veckan. Men det är ju en jättebra låt. Det är ju bara att den är lite väl sönderspelad, liksom, och... Folk som inte anammar bluegrass-genren till vardags anammar ju den låten väldigt, väldigt mycket så fort någon plockar fram en banjo. Så att, nej, det är väl en låt som man inte spelar så ofta längre.
Ska vi gå in på lite mer såna här nörddetaljer?
Oj då, ja.
Alla musiker, alltså jag vet inte om det är, jag kanske generaliserar, jag ber om ursäkt i så fall, men speciellt om man går in i den elektriska musiken så är det ju en otrolig jakt efter det perfekta ljudet, det är pedaler och det är sladdar med guldkontakter och det ska vara dyra mixar och så vidare. Och när man går in i bluegrassvärlden så finns det förstås också nivåer av kvalitet på instrument. Vi har ju massproduktioner från Kina, vilket är jättebra för att många kan plötsligt köpa ett instrument och börja spela. Men sen blir man ju förstås lite så här, åh, där har vi en sån banjo eller en sån mandolin och tänk om man kunde ha en sån och så vidare. Vart är du någonstans i den här, vad ska man säga?
Jakten på det bästa ljudet. Ja, precis. Alltså, jag köpt en ny banjo nu som ligger och väntar på mig i USA.
Den är i karantän.
Den ligger i karantän i USA och kan förhoppningsvis få en flykt till hotellrummet som jag eventuellt ska till om nu allt vill sig väl. Men ändå, ja, vi får se, annars får jag flyga hem den eller skicka den till någon kompis i Nashville. Jag är på jakt just nu efter en rund mjuk ton i en rund mjuk ton är jag på jakt i en banjo, liksom. Jag vill inte ha det här diskanta burkiga ljudet, utan jag vill ha det här så nära getskinsaktigt man kan komma, liksom. Och då har jag fått tag i en banjobyggare i Kanada som heter Ricard, och han bygger banjo. Han har faktiskt bara en arm och ett ben, för han åker ut för en trafikolycka i Italien. Så han har byggt en banjo som heter Maple Ridge som jag har beställt, som har den här runda mjuka tonen och en Dobson tonring i banjon och precis det här soundet som jag vill ha när jag spelar Clawhammer.
Så den har du specialbeställt då, helt enkelt?
Ja, i princip. Så det blir, jag går här nu och är lite halvnojig för hur jag ska få hem.
Men det ska bli otroligt intressant att få höra när du väl får hem den när du spelar på det. Men hur bygger man en banjo med en arm?
Alltså... Ja, det har jag frågat mig också. Jag tror han har väldigt mycket till hjälp till förfogande. Men,
det blir inte mindre imponerande, tänker jag, om man gör det med en arm.
Nej, det blir lite unikt. Så att det blir jättespännande.
Är det så att du också byter ut detaljer på en banjo som stämskruvar och stall och för att på något vis hela tiden förbättra, eller...?
Ja, gör jag det? Jo, men det har jag gjort. Tailpiecen har jag bytt ut på den och jag har bytt ut... Ja, skinnet har jag bytt ut också.
Nu pekar alltså Erik på sin banjo på olika delar här. Tailpiecen, det är det som håller strängarna längst bak.
Ja.
Och stallet nämnde du också.
Jajamän, och även skinnet har jag bytt ut. Så att, alltså, jag vet inte.
Vissa saker är ju förstås förslitningsvaror.
Precis.
Men... vissa saker gör ju en stor effekt på både ljud och känsla.
Ja, men någonstans så... Jag vet, min pappa, han är likadan. Om han köper någonting nytt så vill ju han sätta sin egen prägel på det. Det finns en rolig historia kring det där som jag skulle kunna dra.
Det där tänkte jag också kan vara ett tema till ett annat avsnitt så småningom. Gamla historier om framförallt då Bluegrassfestivalen. Du lär ju sitta på några hundra.
Mm.
Du får gå hem och titta i arkiven.
Ja, jag får göra det.
Så drar vi ett avsnitt om bara gamla, roliga, stolliga historier.
Ja, det finns ju himla mycket roligt, alltså.
Och vill man uppleva dem på plats så kan man ju det genom att dyka upp, helt enkelt.
Ja, verkligen.
Skapa nya minnen.
Skapa nya minnen.
Just det. Ja, Ska vi testa att spela något?
Ja, men det skulle vi kunna göra.
Okej. Vad var det för låt vi just spelade?
Ja, vad var det för låt?
Big Sciota säger jag, vad säger du?
Big Sciota var det. Big Sciota säger jag.
Jag har hört lite olika på nätet, men jag undrar vad som är rätt egentligen.
Kärt barn har ju många namn som sagt var, så att det finns ju mängder med låtar som låter likadant men har olika namn. Mm.
Du, jag tänkte vi skulle prata om festivalen och läget inför. Mm. Hur ser bokningsläget ut för festivalen just nu?
Alltså, vi har ju många artister bokade. Men det råder ju en vansinnigt stor ovisshet om framtiden. I och med att Delfest har blivit uppskjutet nu då till en icke-bestämd tid egentligen, så känns det svårt att köra Gränna Bluegrass Awards till exempel under sommaren. För man vill ju att Happy Heartaches då som vann Gränna Bluegrass Awards ska få möjligheten att spela på Delfest. Och samt att dokumentärfilmen då kretsar en kring deras medverkan där. Så att det gör. Men i övrigt när det kommer till bokningsläget så har vi ju mängder med band, men är det så att vi inte får ha en besökare på mer än 50 pers så blir det ju jättesvårt, och då måste vi ju någonstans kanske skära ner på band och skära ner på produktionen överlag och kanske göra en livestreamad variant av det istället.
För det är just den planen B som ni har då?
Ja, vi håller på och planlägger den framför allt här nu. För att vi ser ju som att det kommer nog ta betydligt längre tid, det här viruset, än vad många förutspår.
Har du fått någon input eller någon förhandsbesked från andra festivaler som ligger tidigare i tiden?
Nej, jag har inte fått det. Jag tänkte jag skulle ringa till Kenneth Källgren uppe i Torsåker och fråga hur de planerar. Men det är lite samma där. När jag pratade med honom sist att det är så himla ovisst. Och man får vänta ända in i det sista med att liksom göra någonting.
Hur brukar ni göra med biljettförsäljningen? Brukar den redan vara igång eller kommer den senare fram på sommaren?
Nej, den är redan igång och jag tänkte jag faktiskt skulle strypa den tills vidare för att folk inte ska få, eller att det ska minska arbetet framförallt med återbetalningar och grejer. Så vi får väl i princip köra på dörren i år när det kommer till biljetter också då.
Just det.
Så det är ett knivigt läge alltså.
Annars så brukar ju campingen vara ganska bokad redan så att säga. Direkt efter att förra årets slut så bokar man stugor till nästa. Har du någon information från dem också eller?
Nej, jag ska faktiskt träffa campingen på måndag och prata lite med dem och se vad de säger om det och vad vi tänker om det. Det är jättesvårt att säga liksom, om det nu är så att de här restriktionerna håller i sig under hela sommaren, att 50 pers är max, då kan vi ju inte ta in något folk, för vi är ju 50 pers i organisationen som sköter det här. Och då får vi hitta på några andra lösningar helt enkelt. Och jag är relativt kreativ av mig. Jag gjorde en livestreamad festival för några år sedan från Bra hus som sändes ner på storbildsskärm vid Uppgränna byagård. Och man kanske skulle kunna anamma något av det. Något liknande, att man sätter en storbildsskärm nere på campingen och banden får spela på berget. Så att mycket idéer finns det framförallt. Och vi kommer ju inte att ställa in, det har vi sagt.
Jag är väldigt nyfiken på hur man organiserar en sån här festival. Jag har ju inte varit med i organisationen av vare sig Gränna eller någon annan större festival. Hur gör man? Hur går det till? Vad krävs?
Nej, men det är ett väldigt stort arbete som ligger bakom det här egentligen. Nu är vi så pass inarbetade i och med att vi har funnits med så pass länge så att det sköter sig mycket självt när det kommer till publik och vi vet vad ungefär budget ligger på. Sen är det ju hela tiden att man vill utveckla sig och man vill ju ha hit större och större amerikanska artister. Och som jag sa tidigare i programmet att man vill ju gärna presentera dem exklusivt till Gränna. Men annars är det ju ett årligt arbete. Min mailkorg är ju full hela tiden egentligen och det är kontakt med band och sen är det allt förberedelse med att ta fram logotyper på årets t-shirtar. Det är kontakta ljudbolag, bestämma soundcheckstider, get in alltihop liksom. Och sen är det ju, i och med att vi körde den här Bluegrass Awards-grejen förra året så var det mycket logistik där då, kontakt med Delfest. Både det ena och det andra så att det här är ju snarare en livsstil än ett arbete som ligger bakom. Det är ju någonting man lever med i princip.
Du sa att det var ungefär 50 personer som var inblandade i organisationen inför det här. Men alla jobbar inte året runt utan många är så att säga organiserade under festivalen och precis inför, eller hur är det satt? Har ni arbetsgrupper för olika typer av arbeten och så?
Ja, vi har faktiskt infört det nu. Vi gjorde det strax innan jul att vi började göra en arbetsgrupp. Vi bjöd ut Maria Steidahl som ordförande i Eksjö stadsfest. Och briefade henne, eller liksom tog reda på lite information om hur de organiserar sig på bästa sätt och hur de har sin organisationsuppbyggnad. Och vi tänkte att vi skulle försöka kopiera det här lite grann just för att få mer flyt i organisationen. Så vi har lite olika arbetsgrupper. Någon som jobbar med city dressing. Det ska ju lysa i hela Gränna att det är Bluegrass Festival. Det ska vara flaggor, det ska vara vepor över vägarna. Och sen har vi någon som jobbar med pressmaterial.
och ta fram företagssponsorspaket. Sen jobbar jag med bandbokningen och produktionen i det stora hela. Sen har vi en ekonomisk avdelning. Där några jag med ekonomin då. Och kollar även bidragsansökningar och allt som hör till den biten att göra. Så att vi håller på att bygga upp en skitbra organisation här nu.
Intressant. Det är ju imponerande när man hör hur mycket som ändå krävs för att göra sånt här arrangemang.
Ja, men det är mycket arbete, men någonstans när allting är klart så går man som i ett lyckorus efter den här veckan och vill bara att det ska fortsätta. Då får man upp hungern igen. Ja, men det är värt det här jobbet som vi har slitit med i ett års tid liksom.
Hur är det? Söker ni ständigt efter mer arbetskraft eller personer som vill engagera sig?
Ja, vi välkomnar faktiskt alla som vill vara delaktiga och som är lite kreativa och har idéer och gärna vill jobba med i utvecklingsbiten, så är alla varmt välkomna att delta. Det är vi bara jätteglada över. Vi vill ju försöka få med så många i näringslivet i grannar med att kanske ha någon trubadur eller någon singer-songwriter eller något på något café eller hak. Så att målsättningen är att hela byn ska leva liksom kring det här. Och fler folk det vore jättekul. Vi har även en medlemsgrupp då som jagar medlemmar. Om de vill engagera sig i större utsträckning på årsbasis så är de välkomna, eller vill de bara engagera sig på festivaldagarna så är det också välkommet. Vi styr dem lite efter vad det är de känner att de orkar med och vad de vill göra. Så att det är bara roligt.
Man förstår ju att det är en fördel att bo i Gränna eller dess omgivning. Men finns det saker som folk som bor på andra ställen också är välkomna att göra?
Ja, men absolut. Anders Ternesten som spelar banjo i Dunderhead var ju juryordförande på Gränna Bluegrass Awards. Så att han samlade ihop hela juryn. Och sen är vi är ju, vad heter det, sugna på att exponera oss i hela landet när det kommer till både affischering och marknadsföringsbiten, och kanske till och med försöka leta efter bluegrass-ambassadörer runt omkring i Europa som någonstans kan vara en kontaktperson för Gränna Bluegrass i det respektive landet då. Så det är också någonting vi jobbar med framåt här nu.
Om man vill engagera sig, vart hör man av sig?
Man kan höra av sig till mig kan man göra faktiskt. Och då kan man skicka ett mejl antingen på grannabluegrassfestival@gmail.com eller erik.moro@sv.se.
Just det. Bra. Vi lägger med denna information i informationen om avsnittet, tänker jag. Så ska det vara lätt att hitta.
Mm.
Nu är ju, som vi nämnde, säkert folk nyfikna över vilka artister som kommer att medverka. Och vi nämnde att det kommer vi inte avslöja i det här avsnittet.
Nej, det kommer vi inte göra, utan vi väntar någon vecka till eller så, va?
Så i avsnitt 2 så kanske vi har någon riktig teaser att släppa.
Det har vi nog alla gånger.
Bra det. Men Erik, det här har varit jättekul. Mm. Första avsnittet av Bluegrass-podden.
Ja, verkligen.
Ja, och vi vill tacka lyssnarna förstås för att de har hittat hit. Och önskar att de återkommer. Mm. Och vi vill ju ha input från lyssnarna, tänker jag. Dels vad de skulle vilja höra om och dels vad vi på något sätt har missat.
Mm, absolut.
Och då får de höra av sig till vår e-postadress, tänker jag, framför allt. Eller via Facebook kommer vi väl i första hand använda oss av. Det kommer ju förstås att länkas i informationen om avsnittet var vi går att hitta oss. Då tänker jag att vi avslutar här.
Vi rundar av och så hörs vi nästa vecka då.
Det gör vi. Tack ska ni ha, ni som lyssnar.
Tack.